till tredje söndagen i fasteläsningen av Hanna Reichels bok För en tid som denna. Jag vet att många följer med i den läsningen och är med och följer boken. Är du inte det så hoppas jag att det här ska vara en begriplig predikan ändå. Anslaget i den här boken handlar om men vad finns det för hållning för den kristna kyrkan i en tid när auktoritära ledare berättar för världen vad som gäller? När marginaliserade människor hotas? När man i någon slags renhetens och ordningens namn återigen använder ord som förminskar och avhumaniserar flyktingar, invandrare, homosexuella och andra minoriteter? Hanna Reichel har tyskt påbrå, men bor och verkar i USA. Hon är något av en expert på kristna kyrkan under Nazi-Tyskland och Hitler-tiden. Och så drar hon i sin bok en del lärdomar från den tyska så kallade bekännelsekyrkan, som i mångt och mycket var emot naturligtvis då naziregimen, deras rakryggade hållning, men också deras misstag, för de fanns, och deras fixering vid sin egen säkerhet. Vi återkommer lite grann till det. Den här boken är upplagd som en mässa i fyra tydliga delar, och precis som Hanna sa inledningsvis så har vi idag kommit till delen som hon kallar för Hör ordet. Och jag ska läsa ifrån Matteus 25. Jag läser den lite mer kondenserade, koncentrerade texten som hon återger i sin bok. Men det här är rakt hämtat ifrån Matteus 25 kapitel. När människosonen kom, det är Jesus som undervisar, och så står det så här: när människosonen kommer i sin härlighet ska kungen säga till dem som står till höger: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Märker du hur lite i dagens text som handlar om den kristna kyrkans egna säkerhet och bekvämlighet? Du vet hur det har låtit ibland. Jag har själv varit en av dem som har sagt sånt: kom till Jesus så blir ditt liv tryggt och ombonat. Det är ju på ett sätt sant, va? Det händer någonting i mötet med fridens konung som hjälper oss med vår oro och med vår plats i världen och så. Men här beskrivs ju kanske snarare en rörelse åt andra hållet. Att följa Jesus, det är en rörelse mot marginalen, där vi ställer oss i bredd med människor som inte har vad de behöver, som utsätts för orättvisor och förtryck. Jag tänker också att den här texten skaver ganska mycket mot vår utbredda idé om en tro utan gärningar. Det spelar ingen roll vad man gör. Det viktiga är att man tänker rätt om Jesus. Så verkar det ju inte i den här texten. Du får några liksom hållpunkter i veckans läsning av Hanna Reichels bok. Och den första är: hör ordet. Vad innebär det egentligen att höra ordet? Vi tänker ju lätt att det är öronen och endast öronen som hjälper oss att höra. Men i Bibelns begreppsvärld funkar det inte riktigt så. När Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, gång på gång manar människor: du som har öron, hör vad anden säger, så är det inte uteslutande en fråga om ljud och akustik. Att höra i Bibelns liksom mening, det är att först lyssna, ta tilltalet till sig, liksom idissla det så att det blir en del av mig själv, och sen handla i enlighet med det jag har hört. Först då har jag i någon slags biblisk mening hört ordet. Hänger ni med? Alltså, det räcker inte med liksom ljudvågor. Det måste också integreras i människans liv. Det är då man har hört vad anden säger. Ordet lydnad, tänker jag, har kommit till vanära. Särskilt i vår del av kyrkan. Vi är så starkt präglade av reformationen och Luther. Om du är ny kyrkobesökare och tänker, måste man ha liksom någon slags examen i kyrkohistoria för att fatta vad som händer, så är ju den stora, en av många stora brytningar i kristna kyrkan är på 1500-talet, när Luther kliver fram och pratar om att, eller han sätter hela tiden gärningarna och nåden emot varandra, eller lagen och nåden emot varandra. Men om hela bibelberättelsen förstås endast genom linsen lag eller nåd, så är det massor med perspektiv i texten som går förlorade. Jag tycker jag hör ganska ofta, när det liksom skaver lite i en bibeltext, att vi är så grymt programmerade i det här att vi säger, ja, men till sist är det bara nåd. Ja, men det är sant. Vi faller i Guds nåd. Vi litar inte till vår egen präktighet. Vi litar inte till vår egna förmåga, utan vi kommer tomhänta till Jesus. Så är det. Punkt. Men det är ju också som att vi dras in i någonting. Paulus talar om lagen och nåden, men han talar också om hur vi förut var olydnadens människa och hur vi nu har dragits in i trons lydnad. Han talar om den gamla människan och den nya människan. Och jag vet att en del här inne fattar precis vad jag menar när jag säger så. Man har ett väldigt tydligt före och efter, när Jesu herravälde började liksom sippra in i ditt liv, så fanns det en gammal människa och en ny människa. I den här texten så verkar vad jag har tyckt i sociala medier vara tämligen ointressant. Här handlar det om vad jag de facto gjort. Det finns ju en alldeles särskild identitetsmarkör i att dela rätt grejer, tycka rätt, ställa sig bakom rätt åsikter. Men egentligen förpliktigar det ganska lite. Här handlar det om vad jag de facto gjorde. Det här med människans ansvar, det är ju en ganska klurig sak. Jag brukar säga ibland att det här med ansvarsfördelningen mellan Gud och människa, det är en av den kristna trons stora, stora gåtor. Hur i hela världen hänger detta samman? Hänger allt på Gud? Ja, det verkar inte riktigt så. Hänger allt på mig? Absolut inte. Men det finns ett slags samspel, va? Lyssna på det här. Här är det Paulus igen som undervisar. Och för dig återigen som är ny, så är Paulus Nya Testamentets flitigaste författare, missionär och församlingsledare. Han säger så här om sig själv i första Korintherbrevets 15 kapitel: genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Ser du här hur han definieras av Guds nåd? Det är Guds nåd och godhet och generositet och barmhärtighet som berättar för honom vem han är. Han som förut har liksom varit alldeles dopp i hat och mordlust och förföljt kristna, möter Jesus på vägen till Damaskus och ingenting blir så likt. Genom Guds nåd är han vad han är. Jag bara älskar det uttrycket. Du vet, när all prestationism och all liksom allt vi försöker uppnå i våra liv av lycka och fasad, det ska funka bra på alla sätt, va? Och den här gamla boktiteln är underbar och älskad av alla, och på jobbet går det också bra. Är ni med? Det där var, vi håller på att gasa på det där. Och så kommer det här och bara skjuter rätt in i det. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Och samtidigt säger han att han har arbetat. Det där fick honom inte att sätta sig still, utan han dras in i det Gud gör i världen. Han arbetar, eller han säger att egentligen är det nåden som arbetar. Gud rör vid människan i nåd och hon gensvarar på det. Det är som att det sitter ihop. Och det är inte alldeles enkelt att liksom peta isär det här. Utan vi dras in i vad Gud gör i världen. Och då kommer Hanna Reichel till nästa liksom, statement. Hon säger, stå där Gud står. Och då är vi tillbaka i dagens text om att röra sig mot marginalen. Hon skriver, tron på Gud är ett åtagande att stå där Gud står. Och det är det jag uppfattar i den här bibeltexten när Jesus undervisar. Nu kom inte det med i det här koncentratet, men han pratar här om två sorters människor och kallar dem för fåren och getterna. Jesus finns i marginalen. Han är inte bara intresserad av marginalen, utan han lever där. Han kommer därifrån. Berättelsen om Jesus är berättelsen om utanförskap på ett sätt. Han föds i utsatthet och fattigdom och enkelhet. Och han dör som en brottsling utanför stadsmuren, ensam, övergiven och föraktad. Att röra sig i riktning mot marginalen är därför att närma sig Jesus från Nazaret. Det är där vi möter honom. Och därför är kristen vandring och kristet församlingsliv ett slags ambition att försöka utröna var Gud rör sig, vilka miljöer han verkar i, och så samarbetar vi med det så gott vi kan. Genom hela Bibeln får vi hintar gång på gång om att Gud på ett särskilt sätt finns bland de fattiga, bland de utstötta, bland de sidsteppade, bland de som inte har någon röst. Och så påminner Hanna Reichel oss, stå där Gud står. Alltså, ställ dig i bredd med den rättslöse. Ställ dig i bredd med den utan en massa resurser. Ställ dig i bredd med den som inte vinner allas respekt och gillande. Edin Lövås, som var norsk pastor och retritledare, han har myntat ett uttryck som jag gissar att du har hört här i kyrkan. För både Samuel och jag är djupt präglade av det. Att bli kristen, det är att förenas med Jesus och med hans intressen i världen. Det tycker jag fortfarande är det skarpaste sättet att beskriva vad kristen tro handlar om. Jag förenas med Jesus, men jag förenas också med hans intressen i världen. Med det han håller på med. Du hör att de här rubrikerna sitter ihop. Nästa som hon använder är skydda de svaga. Under nazitiden växer alltså då den här så kallade bekännelsekyrkan fram med profiler som Dietrich Bonhoeffer och Karl Barth. Otroligt viktiga röster för att kyrkan inte ska förlora sig själv i en extremt auktoritär och fascistisk tid. Den tyska kyrkan, alltså huvudstråket i Tyskland på 30-talet, sitter helt i knät på Adolf Hitler. Ärkebiskop Müller, han är utsedd av Hitler själv. Och vi känner igen en del av hur det ser ut runt om i världen. Ortodoxa kyrkan i Ryssland som välsignar kriget. Eller evangelikala, vita evangelikaler i Amerika som verkar skydda Trump vad han än hittar på. Men när de här i bekännelsekyrkan i Tyskland så småningom efter kriget prövar sig själva. Hur såg vårt motstånd ut? Vad var viktigt för oss? Så behövde till och med de omvända sig från att främst faktiskt ha tänkt på sig själva. På vad kyrkan behövde. Initialt var inte judarna till exempel deras stora fokus. Och jag påstår att också vi i vår tid, vi protesterar ibland. Vi tänker nu räcker det, nu ska vi liksom skriva under en protestlista och vi håller på, va? Jag driver inte med det, jag tänker att det är bra. Men i våra sämre stunder har vi gjort det för vår egen skull. För att bevara privilegier och särställning. Kallelsen handlar alltid om att skydda någon annan än sig själv. Att peka på den hungrige, på flyktingen, på den som sitter i fängelse och på den som törstar. Kort sagt kan man säga så här. En kyrka som är mer upprörd över sina egna minskade statsbidrag än över 13-åringar som sätts i svenska fängelser. Som är mer upprakta över att kristen tro förlöjligas i Melodifestivalen än över barnfattigdomen i Sverige behöver omvända sig. I Jesu efterföljd kallas vi att ägna våra liv åt att skydda någon annan än oss själva. Jag hörde en gång om en kristen predikant som talade på en stor konferens. Och så sa han så här. Idag dör 10 000 barn av svält runt om i världen. Och det tycker jag är för jävligt. Och så tystnade han en stund. Och så sa han. En del här inne är just nu mer upprörda över att jag svor i kyrkan än över 10 000 barn som har dött sedan igår. Bara för att inte det ska bli en punchline, låt oss bara andas lite och tänka på det. 10 000 barn. Jag googlade på det, det är det nog inte just nu. Men beroende på hur man räknar är det någonstans mellan 7 och 8 000 barn varje dygn som dör för att de inte har mat och vatten. När jag predikade över den här texten här i kyrkan för något drygt år sedan, hösten 24 måste det bli, då konstaterade vi att den högste guden är funnen i den lägsta människan. Gud, som sagt, inte bara besöker marginalen. Han är därifrån. Han återfinns där. Så vad gör vi då? Hur blir det här inte bara ännu mer fluff? Använd dina privilegier är Hanna Reichels sista uppmaning idag. En avgörande sak genom Bibelns berättelser, det är storyn om vad människor har att bidra med. Vad har du i handen, Mose? Låt oss göra något med det. Vad har änkan i huset? Gud gör ett under med det. Lillkillen, kan vi få de där 5 bröden och de 2 fiskarna? Vi har en idé om vad de kan användas till. Du kommer inte att ångra dig. Gud vill göra någonting med det du har. Vad har du i dina händer? Vad finns det för privilegier som vi kan ställa till Guds förfogande? En position, ansvar, pengar, kanske ett stort hus eller ett litet hus. Eller en pytteliten lägenhet. Poängen i de här berättelserna i Bibeln är att det nästan aldrig är särskilt mycket folk har i händerna. Och så ställer man det till Guds förfogande. Sätt dina privilegier i arbete, skriver Hanna Reichel. Låt tjänsten som lärare eller läkare, mellanchef eller ingenjör bli grundmaterialet för det Gud vill göra genom dig. Hon skriver så här. Du kommer att kunna göra mest motstånd där du har mest erfarenhet och kunskap. De bästa nätverken och kontakterna, den största räckvidden. Kanske har Gud, liksom för Ester, gett dig allt detta för en tid som denna. Så avslutningsvis i dagens predikan. Vill du möta Jesus? Vill du fördjupa relationen till honom? Han finns i marginalen bland de orättvist behandlade, de materiellt utsatta och de illa ansedda. Hur ska det då gå till? Och så jag uppmuntrar dig att tala med Jesus om vad som har lagts i dina händer. Kanske du först behöver be honom kasta ljus på det så att du ser det. Vad har du lagt i mina händer? Tala sen med honom om ditt hem, dina resurser, vare sig de är stora eller ganska begränsade, ditt arbete, din position och dina nätverk. Frågan är, i en tid när människor blir allt mer utsatta, allt mer marginaliserade, allt mer misstänkliggjorda, hur skulle du med det som finns i dina händer kunna utgöra en motståndsrörelse? Amen. Vi ber tillsammans. Herre, nu kommer vi till dig. Du som har vänt dig till världen i ödmjukhet och tjänande. Du som startar din offentliga verksamhet på jordens lägsta punkt vid Jordanflodens strand och sen går du neråt. Vi lägger oss själva i dina händer. Vi ber att du skulle krångla med oss lite kring våra privilegier, våra resurser, låt det få lukta Jesus om våra val. Kom oss till mötes. Tack att du inte skäller på oss, tack att du inte piskar oss, utan du inbjuder och du lockar oss till ett liv i din efterföljd. Hjälp oss att våga säga ja. Amen.